P3, Sveriges Radio.
Mexiko, år 1950. Rummet på det engelska sjukhuset i Mexico City i prytt med dödskallar i socker. Vita duvor av vax med färggrant målade vingar. Färgburkar, penslar, upptejpade pappersark med teckningar. Och så den sovjetiska flaggan. Den mörkhåriga kvinnan som ligger i sängen sover med halvöppen mun. Gipskorsetten som hårt smiter om hennes överkropp är översållad med målningar, små spegelbitar och fjädrar. Överallt står namn skrivna. Signaturer från hennes besökare på sjukhuset. Just nu är hon stilla, kvinnan i sängen. Hon har opererats flera gånger, fått en bentransplantation i ryggen. I ena foten har hon kallbrand och tre av hennes tår har svartnat och ramlat av. Från korsetten stiger en otäck lukt. Ett sår på ryggen vill inte läka och vara sig. Men bredvid sängen står ett specialtillverkat staffli med en panol utad. För den här patienten tänker inte bli en grönsak i sjukhussängen. Precis som med allt annat i hennes liv kommer hon att trotsa smärtan och omvandla den här erfarenheten till konst. Frida Kahlo låter sig inte kuvas av något.
Det här är berättelsen om Frida Kahlo. Konstnären som med sin okrossbara viljekraft trotsade den smärta som förföljde henne hela livet. Hennes banbrytande skapande berörde många världar och gjorde succé i dem alla.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Den konstnärliga viljan hos Frida Kahlo går inte att tygla. Mot alla odds målar hon. Och det är mycket som talar emot att hon ska bli konstnär. Förutom de vanliga hindren för en kvinna i en mansvärld ligger det ytterligare en massa spärrar på Frida Kahlos livsväg. Hennes egen kropp sätter käppar i hjulet för henne. Och hela hennes liv präglas av fysisk smärta. Den mexikanska konstnärens liv är en brokig karta över experimentellt måleri, tidens mesta kändisar, het passion och fysisk plåga. När hon når slutet av sitt liv har hon 143 målningar, minst 21 operationer, 28 korsetter och ett okänt antal kärlekar i bagaget. Men hon planerar knappast för att som vuxen hänga lodrätt med sandsäckar fästa vid fötterna och måla när hon som ung blickar ut över sitt liv. Tillvaron såg ut att arta sig på ett helt annat sätt för den unga Frida Kahlo. Ett par decennier tidigare är det 1920-tal på Nationella förberedande skolan i Mexico City. Bakom en pelare står en av skolans elever. En spenslig tonårsflicka med mörkt hår och pigga ögon. Hon smyger på gubben som står uppflugen på en byggnadsställning och målar ett konstverk på skolans vägg. Ja, gubbe och gubbe. Men han är väl i 35-årsåldern i alla fall. Och för en tonåring kan ju det verka som närmast pensionsålder. Eleven som står och trycker bakom pelan pilar plötsligt fram, snabb som en väloljad blixt, och nappar åt sig korgen med lunch som står på bordet nedanför byggnadsställningen. Så kutar hon iväg med lätta, tysta steg. I dörröppningen stannar hon till, vänder sig om och ropar retsamt tjockis in mot byggnadsställningen. Målaren som precis har blivit snuvad på lunchen som hans fru kommit dit med heter Diego Rivera. Och förutom att han är en av Mexikos mesta kändiskonstnärer och mest ökända kvinnokar, är han Frida Kahlos favoritmobboffer. För det är såklart hon som knyckte hans matkorg. Hon är student på skolan, som är en av Mexikos främsta förberedande skolor. Ungefär som ett gymnasium, fast lite svårare. Och allt talar för att Frida har en utmärkt akademisk karriär framför sig. Att hon överhuvudtaget går på skolan är i sig en bedrift. Det var bara några år sedan som den öppnade för flickor. Och hon är en av cirka 35 kvinnliga elever på skolan. De resterande 2000 är killar. Konkurrensen om platsen är alltså hård, men Frida har kvalat in. Hon är smart, kvick och lovande. Och hon har en familj som hejar på henne där hemma. Hennes pappa, Guillermo Kahlo, peppar henne att läsa och tänka. Han är tysk invandrare och kryddar hennes liv med europeiska filosofer som Schopenhauer. Och kanske får hon familjens gräddfil. För det sägs att Frida är pappa Guillermos favorit av de fyra döttrar han har tillsammans med hennes mamma Matilde.
Jag tror att hon hade en väldigt viktig relation till sin pappa i den där allmänna meningen till att börja med. Då, att hon verkar ha varit en sån pappas flicka som framgångsrika kvinnor ofta har varit. Och det tror jag har att göra med att om man lever i ett manssamhälle så är det viktigt att man förväntar sig gott bemötande från män. Alltså för att det underlättar livet.
Det här är Åsa Moberg, författare.
Men sen var han ju fotograf och det måste ju ha påverkat hennes bildseende. Och sen det rent tekniska, att hon hjälpte honom att retuschera. Och det tror jag att man ser ganska tydligt, och när man vet om det, alltså i hennes sätt att måla. Att det finns liksom en teknisk perfektion och i sättet att använda fina linjer och små penslar och sådär som hon gjorde för det mesta.
Kanske är det också pappa som är den första konstnärliga inspirationen för den unga Frida. Han är fotograf, men målar också porträtt. Planen för den skolsmarta Frida är att hon ska plugga medicin. Men hon har också en spirande konstnärlig begåvning som redan syns. Och hon är en kreativ ung människa. Hennes skolkamrater berättar om att hon alltid bär med sig en ryggsäck med teckningar, torkade blommor, fjärilar, färger, texter och anteckningsböcker. En väska som är som en liten värld på hennes rygg. Den begåvade unga Frida Kahlo har framtiden för sig i ett Mexiko på framväxt. Karriären ser spikrak ut. Men allt kommer snart att vändas upp och ner. På grund av något så banalt som ett borttappat parasoll. Diego Rivera inser att han nog kommer få gå hungrig den här arbetsdagen. Kanske är han härdad, för det är inte första gången som någon av skolans elever sabbar grejer för honom. Diego Rivera är anställd för att måla muralmålningar, stora konstverk på skolans väggar. Han har gått med på att jobba för muralön, för uppdraget är en del av något större. Ett nytt Mexiko ska byggas och konsten spelar en viktig roll i det här nybygget. Landet har haft det rejält stökigt ända sedan det blev självständigt på 1800-talet. Men efter att revolutionen som bröt ut år 1910 har stillat sig är det dags att skapa ordning och reda. Analfabetismen i landet ska utrotas och det ska ske genom satsningar på skolan, lärarna och böckerna. Litteraturklassiker ges ut i billiga utgåvor så vanligt folk kan köpa och läsa. Nya skolor, bibliotek och kulturcentrum byggs. Och här kommer konstnärerna in.
Det skulle vara väldigt politiskt korrekt konst. Den fick bara se ut på ett visst sätt. Det skulle vara hjälteporträtt av arbetare och helst män. Och kvinnor hade väl en helt enbart dekorativ funktion och fick knappt vara med alls i de flesta sammanhang. Och det är väl den tråkiga sidan av det. Och den fina sidan av det är ju att det ingick i programsynen så att säga, att alla behövde konst.
Och därför står nu Diego Rivera på Nationella förberedande skolan och skapar en imponerande och färgsprakande muralmålning. Han är inte ensam. Flera andra av Mexikos stora konstnärer jobbar också med att sprida konst till eleverna. Men de har inte lätt konstnärerna. Frida Kahlos lunchstöld är ett milt litet busstreck jämfört med vad det här gänget kan hitta på. Det kan gå så långt att de sätter eld på byggnadsställningarna som konstnärerna står på. Så att de plötsligt står omvärvda av rök och lågor och hela härligheten rasar. Eller för den delen bränner av en hemsnickrad sprängladdning under en föreläsning med en lärare de tycker är lite extra tråkig. De förstör nog inte för konstnärerna för att de inte gillar konst. Mer för att de tycker om att ställa till djävulskap. De är intelligenta, odrägliga brats och ingen går fri från deras ofta rätt osköna upptåg. Skolans värstingar är alltså Fridas bästisar. Och en av dem är hennes stora tonårskärlek, Alejandro. Det är inte poppis för en familjeflicka som Frida att ha en kille. Hennes föräldrar ser inte med blida ögon på turturduvorna. Men Frida bryr sig inte särskilt mycket om förbud. Så hon och Alejandro ses så ofta de bara kan. Och gör säkert både ett och annat som skulle få hennes föräldrar att blekna i den varma mexikanska luften. Och en eftermiddag, i mitten av 20-talet, är de på väg från skolan och har nu ungefär samma eftermiddagsplaner som vanligt. Man kan gissa ungefär vad två förälskade tonåringar pysslar med. Men det här kommer inte bli en vanlig eftermiddag. De kliver på en buss för att åka hem till Fridas stadsdel, Coyoacán utanför Mexico City. Men på vägen kommer Frida på att hon har tappat bort sitt parasoll. Så de kliver av bussen, letar parasoll, hittar parasoll och tar sedan nästa buss. Det kommer förändra allt för Frida.
Mexico City år 1925. Längst bak i den lilla bussen fnissar Alejandro åt något som Frida viskar i hans öra. Runt om de bullrar Mexico Citys kaotiska trafik. Så rundar bussen ett hörn vid Cuauhtémoc och Cinco de Mayo. Och kanske ser den unga busschauffören spårvagnen som kommer rakt mot dem. Men kollisionen är oundviklig. Spårvagnen kör rakt in i dem. Men det kommer inte en omedelbar krasch. Istället mosas bussen långsamt under spårvagnens kraft, böjs på mitten och knäcksen. Över det öronbedövande ljudet av skriken och dånet av kraschen singlar plötsligt ett gyllene damm. Någon har haft med sig en påse med guldpulver som virvlat upp och nu lägger sig över den mardrömslika scenen som ett glimmande filter. Alejandro lyckas resa sig och i paniken och bråten spanar han desperat efter Frida. Så ser han henne. Hon ligger täckt av blod i en märklig vinkel. Hennes mörka page täcker ena kinden och hennes kläder är sönderslitna. På den blodiga kroppen har guldstoftet fastnat. Och ut genom både blod och guld sticker en järnstång som genomborrar hela Fridas bäcken.
Frida Kahlo är bara en blodig, trasig hög. Ryggraden är bruten på tre ställen. Flera revben och nyckelbenen är av. Höger fot är krossad, bruten på 11 ställen. Bäckenbenet är knäckt. Och ut från hennes kropp sticker spårvagnens ledstång fram. Det är Alejandro som blir vittne till olyckan och som sen berättar för eftervärlden.
Och sen är det ju många som hävdar att det var han som hittade på att någon hade en påse med guldflagor eller pulver som spreds i den här spårvagnen och bland annat över Fridas blodiga kropp. Det är i alla fall en så vacker bild så man förstår att den blev oemotståndlig på något sätt. Men tragiken i det här är ju helt förfärlig.
Genom tumultet bär Alejandro henne till butiken som ligger bredvid, ett ställe som säljer biljardbord, och lägger sin söndertrasade flickvän på ett filtklätt bord. Runt om henne samlas förbipasserande. En välmenande man får för sig att järnstången måste dras ut. Och det sägs att Fridas vrål, när ledstången vrids om i hennes underliv, dränker sirenerna från ambulansen som är på väg till olycksplatsen. Väl på operationsbordet jobbar läkarna febrilt. Men att hon ska överleva en krasch av den här magnituden vore närmast ett mirakel. 3 månader senare är miraklet ett faktum. Frida har jobbat stenhårt för att komma tillbaka till livet. Och hon lyckas. Återhämtningen är makalös. Tvärt emot vad alla trodde kan hon röra sig, gå för egen maskin. Frida kommer kunna ha ett nästan helt normalt liv. Men normalt, det är långt ifrån vad Frida Kahlos liv faktiskt kommer bli. Och inte bara på grund av skadorna från spårvagnen.
Alltså det finns ju oerhört mycket dramatik kring henne, men hon hade ju redan haft polio och det får man ju inte heller glömma. Att hon hade ett ben som var mycket tunnare än det andra för att hon hade hämtat sig från polion men liksom hade en polioskada. Så hon var ett skadat barn eller en skadad tonåring när det här hände.
Ganska snart konstaterar man ändå att den där karriären som medicinare, den kommer bli svår genomförd. Det är dags för plan B. Om hon inte redan har börjat se en annan framtid för sig själv, är det kanske nu det händer. För när Frida ligger i sin uttråkiga konvalescens och i stort sett inte får röra en fena i underkroppen, måste hon ju ha något att göra.
Alltså hon kunde måla sängliggande och en spegel i taket så att hon kunde måla självporträtt fast hon låg i sängen. Och självporträtten är ju då en del av inte bara hennes jagbildsbyggande utan det är också ett nationalistiskt politiskt projekt, alltså att ta fram den här mexikanska folkkulturen som både hon och Diego var passionerat intresserade av.
Olyckan innebär livslång smärta. Ett liv som Frida själv beskriver som att hon lever döende. Och döden kommer bli en ständig följeslagare, högst närvarande i hennes konst. Men kanske är den också sirenen som väcker drömmen om en helt annan karriär. Den där konstnären, han som Frida mobbar och kallar för tjockis, står återigen uppflugen på en byggnadsställning. Nu vid Mexikos utbildningsministerium. Och nedanför står Frida Kahlo med famnen full av målardukar och ropar upp till honom. Fast nu retas hon inte. För den här gången vill hon ha något av honom. Det har hunnit bli år 1928 och några år har gått sedan olyckan på bussen. Den bastanta målaren vänder sig om och tittar ner på 20-åringen som står och hojtar till honom att komma ner. Och så klättrar han snällt ner till henne. Det är ju inte första gången deras vägar korsas. Han har ju blivit förolämpad av henne och fått sin lunch snodd. Och så har de faktiskt träffat på varann. På fest med Mexico Citys konstpanass som Frida börjat hänga med. Men det här är första gången de möts på riktigt. Frida Kahlo och Diego Rivera. Hon är 20 år. Fortfarande en nobody, men en lovande konstnär. Han är 40 plus. Redan en av stjärnorna på konsthimlen. Och ökänd tjejtjusare. Från och med nu kommer deras liv att vara oupplösligt sammanflätade. Och Frida kommer en gång i framtiden prata om de 2 olyckor som drabbat henne i livet. Den första är spårvagnen som krossar hennes kropp. Den andra är Diego Rivera. Hon ber honom om ett utlåtande om hennes konst. Men är noga med att poängtera att hon är ute efter ett riktigt omdöme. Inte bara smicker för att få henne i säng. Diego lyder och tittar på hennes målningar. Och blir svårt imponerad. I alla fall enligt hans självbiografi.
Dukarna avslöjade en ovanlig uttryckskraft. De hade inga av de knep som ambitiösa nybörjare brukar förse sina alster med för att verka originella. De utstrålade en sensualitet fylld av livskraft, kompletterad av en obarmhärtig men ändå känslig observationsförmåga. Jag såg klart att denna flicka var en äkta konstnär.
Fridas ingång till det hela är lite mer praktisk. Hon förklarar för Diego att hon måste försörja sig. Det är anledningen till hennes måleri. För de konstanta sjukhusräkningarna som dimper ner gör att hon är dyr i drift. Hon vill alltså vare sig erövra konstvärlden eller Diegos kärlek. Men i sinom tid kommer hon ha gjort båda två. Och den senare, den trillar in mindre än en vecka senare. Trots att Frida klart och tydligt deklarerar att hon har koll på att han förför tjejer på löpande band och hon minsann inte tänker bli en i raden om hans erövringar. Men tji fick hon, för Frida och Diego blir snabbt ett par, deras stora skillnader till trots. Diego har bland mycket annat 20 år och 90 pannor mer innanför västen. Och Fridas föräldrar verkar acceptera deras kärlek. Men enligt Diego är det han som blir varnad för Frida, inte tvärtom, av hennes egen pappa.
Diego fick ju då av Fridas pappa den här varningen att den här unga kvinnan är en demon. Och det hade väl pappan erfarit på olika sätt såklart. Och hon bestämde sig väldigt tidigt för att hon skulle ha Diego, bara det. Och att hon, när de blev ett par så var hon 20 och han 40. Hon var väldigt liten och vägde väldigt lite och han var väldigt stor och vägde väldigt mycket. Så de var ju på något sätt omaka på alla vis och ändå uppstod då en enorm attraktion. Så Diego tyckte att det var värt försöket med den här demonen.
Och så börjar en av konstvärldens mest passionerade och dramatiska kärlekshistorier. En kärlek som ska komma att prägla både deras liv och deras måleri. Och säkerligen hjälpa till att sätta Mexiko på den internationella konstkartan. Och de väcker genast uppmärksamhet. För Diego är redan en kändis och de är dessutom ett omaka par. Man skulle nästan kunna kalla dem för skönheten och odjuret. För där hon passar in i den traditionella bilden av en vacker kvinna, symmetriska drag, glänsande långt hår, liten och smal, är han knappast schablonbilden av en Disneyprins. Frida beskriver honom själv på ett sätt som kanske inte är det klassiska sättet att prata om någon man åtrår.
När man får se honom naken kommer man omedelbart att tänka på ett grodyngel som står på bakbenen. Hans hud är vitgrön som på ett vattendjur. Ögonen verkar nästan vilja tränga sig förbi ögonlocken, uppsvällda som på ett groddjur. Om hans byst kan man kort och gott säga att om han landstigit på den ö där Sappho regerade så hade hennes krigarinnor skonat honom. Känsligheten hos hans magnifika bröst hade räddat hans liv. Diego har formen av ett älskat monster.
Men hon verkar vara helt tokig i sitt älskade monster och året därpå gifter de sig. Ett äktenskap mellan en duva och en elefant, säger Fridas mamma Matilde, som ändå inte verkar vara överdrivet pepp på sin nya svärson. Men det mamma Matilde nog inte vet är att Diego är en biljett till Fridas väg rakt in i världshistorien. För med honom vid sin sida får hon tillgång till helt nya världar som det hade tagit lång, lång tid för henne att ta sig in i själv. Om det ens hade varit möjligt. En värld som de båda delar är politiken. Det är kommunismen som är både Fridas och Diegos ideologi. Och det är de inte ensamma om. Kommunismen har fått fäste i stora delar av Latinamerika. I framtiden kommer deras engagemang att skriva in dem i historieböckerna, sätta världens strålkastarljus på Mexico City och dra till sig självaste Josef Stalins tentakler. Men till en början verkar det inte hända något vidare mycket i Fridas konstnärliga utveckling. Faktum är att hon mest verkar vara lilla frugan som passar upp på sin konstnärsmake. Förr i tiden var det hon som snattade Diegos luncher. Nu är det hon som lagar dem. Och som lön för den mödan blir hon bedragen.
Hon gick väl väldigt mycket in för att vara en bra fru. Och när hon nu hade fått den här mannen som hon verkligen ville ha. Och då trodde hon väl kanske jag vet inte om hon tänkte fel, om hon trodde att hon skulle liksom hålla honom kvar genom att laga god mat och sköta trädgården och göra det vackert och fint och sådär, och för honom alltså. Men han hade ju uppenbarligen alltid legat runt med alla möjliga.
Så varför vill en pangpingla som Frida Kahlo, som skulle kunna få vilken ung och snygg kille som helst, vara med en grodliknande, notoriskt otrogen mansgris som hon måste mata med lunch för eviga dag och försaka sin egen konst för?
Och Diego Rivera såg ju hennes storhet, och han skrev och sa alltid att han ansåg att hon var den största konstnären av de två. Och det kan man ju, det är lätt att förstå att det gjorde honom attraktiv för kvinnor, alltså det här att han såg kvinnors talang och inte försökte förminska dem, snarare förstora dem.
Men både Frida och hela konsthistorien kan pusta ut. Hon blir inte fast i hemmet i Mexico City. Året efter bröllopet åker Frida och Diego till San Francisco. Diego är ju en världsstjärna, men även om det är han som står i rampljuset knyter Frida värdefulla kontakter och hittar kanske också inspiration. För trots att det går lite trögt så här i början utvecklas hennes måleri. Och om hon hade levt idag hade det hetat att hon ägnar sig åt att bygga sitt eget varumärke. För hon filar på sin stil som kommer bli lite av ett signum för henne. Inspirationen hämtar hon från traditionell mexikansk kultur och framförallt från Tehuantepec. Det är ett ställe i Mexiko som enligt berättelsen är ett matriarkat, och den traditionella dräkten för kvinnor är färgglad och praktfull. Lång kjol av sammet med vit volang, broderad blus och mycket bling-bling. Långa guldkedjor eller halsband av guldmynt. Frida blandar och ger. Lägger ihop sin tijuanska look med broderade spanska sidensjalar med frans och konstfärdiga frisyrer. I håret flätar hon in färgglada band, blommor och rosetter, och toppar sedan det hela med mängder av smycken. Allt från halsband till örhängen och ringar. Och så förstås det alla tänker på. De svarta svalvingarna till ögonbryn. Hennes stil är mer än mode. Den är konst och kommer bli världskänd i de många självporträtt som hon målar. Och hon syns minst sagt med den utomlands. Frida och Diego lämnar ingen som de möter oberörd. De är 1930-talets mexikanska Beyoncé och Jay-Z. Deras USA-resa slutar inte i San Francisco. De drar vidare till New York och Chicago och Detroit. Paret Carlo Rivera gör succé i USA. Men Frida tycker att amerikanerna är ytliga töntar som dyrkar sina toaletter. I 30-talets USA rullar kapitalismens hjul med full fart, trots depressionen. En bjärt kontrast till det som kommunisterna Frida och Diego står för. Och industristaden Detroit med sina bilfabriker blir en mardröm för Frida. Hon är gravid. Och antingen genom missfall eller framkallad abort stöts fostret ut. Och Frida är illa däran. Hon hamnar på sjukhus. Och det verkar vara en traumatisk upplevelse. Hon målar en tavla.
Alltså, den här måste ju i alla fall vara konsthistoriens första framställning av ett missfall eller en abort, vilket det nu är. Men då är det en kvinna som ligger i en vit sjukhussäng och i en blodpöl. Och så går det blodådror ut till några olika föremål, och det är en livmoder, det är ett foster, det är en snigel, det är ett bäcken, det är en trasig magnoliablomma, och så är det en maskindel, och så är det ett maskinlandskap i bakgrunden. Och det här var ju då Henry Ford Hospital i USA, och under de 4 år som hon bodde där, för att Diego hade målaruppdrag, så längtade hon hem till Mexiko större delen av tiden. Fast hon hade kärleksrelationer och arbetade också en hel del.
Frida är gravid flera gånger, men föder aldrig något barn. Kanske för att hon inte vill, kanske för att hon inte kan. Hennes trasiga kropp sen olyckan skulle förmodligen inte klara graviditet och förlossning.
Var hon någonsin gravid, är det till och med folk som undrar. Men att hon drömde om att vara det, den saken är ju helt klar. Och jag har nog, för mig känns det som av bilden alltså att det var hon några gånger, missfall och kanske abort. Abort var ju kriminellt, så att det var ju liksom, var det det? Och det kan ju ha varit berättigat av medicinska skäl, men det fanns inga sådana möjligheter. Så då var det ju bättre att kalla det missfall.
Men det är inte bara hemskheter. Fridas konstnärskap utvecklas och hon börjar ta för sig mer och mer. Måleriet blir mer experimentellt och kanske får hon större självförtroende. Men hemlängtan är stark. Och när Diego råkar hamna lite i hetluften, han gör skandal när han målar in självaste Lenin i en muralmålning i kapitalismens högborg Rockefeller Center i New York, tröstar han sig med otrohetsaffärer. och Frida blir mer och mer deprimerad i USA. De har varit där i stort sett nonstop i 4 års tid och hon vill hem. Hem till Mexiko. Det vill inte Diego. Men efter mycket tandagnisslan och uppslitande gräl tar de så 1934 hemåt. Till ett Mexico City där katastroferna väntar på att avlösa varandra. Väl tillbaka i Mexiko flyttar de in i sitt nya hem. 2 modernistiska hus i funkisstil. Ett stort rosa hus med en gångbro över till ett mindre blått hus. Det lilla huset är Fridas. Såklart. Ett stort hus till det stora konstnärliga geniet. Och så ett litet hus till den lilla frugan. Men trots att Frida längtat hem så väldigt verkar hennes skapande avstanna när hon väl kommit dit. Under 1934 målar hon inte alls. Men året därpå skapar hon ett av sina mest brutala verk. Bara några rispor.
Det är då en bild av en sönderskuren kvinna som ligger på en säng. Alltså hon är, kroppen är hel, men det är djupa sår snitt över kroppen där blodet strömmar. Och det är väl då konsthistoriens första bild av kvinnomisshandel. Och den byggde på ett kvinnomord som var aktuellt för den tiden i Mexiko, alltså som tidningarna skrev om. Och där mördaren tyckte att han inte hade gjort något särskilt. Det var ju bara några rispor. Så den är ju en milstolpe både i kvinnohistorien och konsthistorien. Och det är ju såklart inte alls populärt som motiv. I ett riktigt mansgrissamhälle så är det ju ingen som vill se sådana bilder. Och då kan man bara säga att då var hela världen ett riktigt mansgrissamhälle. Alltså det var ingen skillnad. Alltså Europa var inget bättre, Sverige var inget bättre än Mexiko. I mottagandet av ett sådant meddelande från en kvinnlig konstnär.
Vi vet inte vad som får Frida Kahlo att måla den mördade kvinnan. Men vi vet att när hon väl är hemma i Mexiko upplever hon ett svek som skulle vara svårt att komma över, även för den mest öppna och storsinta av partners. Diego skaffar sig en ny älskarinna. Och den här gången håller han sig inom familjen och inleder en affär med Fridas lilla syster, Kristina. Nej, någon drömmake verkar han inte vara, Diego Rivera. Han har som vi vet åtskilliga affärer, och det har Frida också. Men med den här spränger han alla gränser, även för sitt och Fridas äktenskap. Och Frida flyttar ut, skaffar sig en lägenhet och börjar stå på egna, lite trasiga men starka ben. Det här är den första av deras separationer. Men det kommer fler. För trots sveket fortsätter de att vara ett par. Och det verkar som att Fridas syster Kristina också är med i leken. Hon och hennes barn bor i parets hus. Det är inte direkt något normativt äktenskap som makarna Carlo Rivera har. Men det tycks som om deras kärlek är okrossbar. De lappar ihop sitt förhållande, trots att det är minst sagt dramatiskt. Men en storm av en helt annan kaliber är på väg, som kommer knäppa Fridas make på näsan rejält och ta med sig omvärldens livsfaror rakt in i deras liv. Den stormen är inbjuden av ingen annan än Diego själv. Och den är på väg på ett fartyg, rakt mot Mexico City.
Oslo, 19 december år 1936. Ombord på oljetanken Rut stiger ett hukande par. Oslofjordens fuktiga kyla kryper rakt in i benmärgen. Men den vithåriga mannen och hans hustru ska nu ge sig av mot varmare breddgrader. Trots den vaksamma uppsynen finns något strängt och befallande i mannens blick bakom de runda glasögonen med sköldpaddsbågar. Det här är en ledare. Någon som förväntar sig följare. Men det är en ledare utan folk. För han och hans fru är på flykt, utkastade ur sitt hemland. I 9 långa år har de befunnit sig i exil och deras liv hemma i Sovjetunionen är i stort sett utraderat. Stalin har tagit allt ifrån dem, krossat hela deras existens. Ett öde de delar med så många andra som har kommit i diktatorns väg. I land efter land har de nekats asyl. För vem vill ta emot en man som har ett pris på sitt huvud? Ett pris som är satt av världens mest ökända diktator. Men någon har kämpat för deras sak, vädjat för deras liv. Lovat dem en trygg plats, långt borta från lönnmördare och torpeder. Så lägger det otympliga fartyget ut i det svarta vattnet och sätter kurs söderut. Lev och Natalia Trotsky flyr ännu en gång. Och den här gången ska bli den sista.
Lev Trotsky är en av tidens främsta politiska kändisar. Han är gammal revolutionär från det som en gång var Ryssland, men som här på 30-talet heter Sovjetunionen. Efter revolutionen år 1917 och inbördeskriget som drog igång då har ju bolsjevikerna, alltså kommunisterna, tagit makten i landet under den stora ledaren Vladimir Lenin. När Lenin dör på 20-talet roffar den makthungriga Josef Stalin åt sig ledarpositionen och utvecklas sen till den värsta av mardrömmar. Död och utrensningar följer i den paranoida diktatorns spår. Trotskij, som också var en i bolsjevikernas innersta cirkel, är en av de första som ryker. I slutet av 20-talet jagas han och hans fru Natalia ut ur Moskva och sen vidare ut ur landet. Men nu, efter 9 år i landsflykt, ska de få pusta ut. Och det är tack vare Diego Rivera. För Diego, som ju är gammal kommunist, har anslutit sig till trotskismen och tjatat till sig från Mexikos president Cardenas att hans stora ideologiska hjälte ska få asyl i Mexiko. Och i januari 1937 kommer Natalia och Lev Trotskij fram till Mexiko och installeras i Fidas föräldrahem, Casa Azul. Paret Trotskij är en tickande bomb. Världspolitikens mest hänsynslösa mördare jagar dem. Men det är inte bara det som kommer röra till det ordentligt i Fridas och Diegos liv när makarna Trotskij flyttar in. Vi vet ju att Diego har avverkat otaliga älskarinnor. Och Frida, hon ligger inte heller på latsidan. Hennes erövringar verkar också vara många, både män och kvinnor. Och precis som Diego hämtar hon sina älskare och älskarinnor bland det vackra folket, tidens kändisar. Lev Trotskij passar kanske inte in bland New Yorks tjusiga kulturelit, men han är en av tidens intellektuella giganter. Och det sägs att Frida förför honom, rakt under Diegos näsa. Kanske är det en hämnd. Eller kanske är hon och Trotskij förälskade. Kanske var de inte ihop alls. Det finns forskare som menar att hela den här historien är högst osäker. Hur det nu än är med den saken, så berättas det att Diego blir fly förbannad när han får att talas om den här kortvariga affären. Han verkar nämligen inte ha några större problem med att Frida har kärleksaffärer, om de är med kvinnor. Men andra män tål han inte. Och särskilt inte hans egen politiska idol Trotskij. Nu skulle vi kunna ta och pausa lite här och putsa av minnet en smula. Diego är alltså killen som haft en affär med sin frus lilla syrra. Har han verkligen på fötterna för att vara skitförbannad över Fridas Trotskij-historia? Ja, det lämnar vi till var och en att navigera kring efter sin egen moraliska kompass. Men det ser ändå ut som att hon och Diego hittar ett sätt att vara mer jämlika. Och Fridas konstnärliga utveckling tar fart. Rejält. Hon är mer produktiv än någonsin. Och det dröjer inte länge innan omvärlden får upp ögonen för hennes konst på allvar. I april år 1938 ser den franska konstnären André Breton, en av tidens stora konstkändisar och surrealismens fader, hennes verk. Han kallar på surrealistvis Frida Kahlos konst för ett band knutet runt en bomb. Och i oktober samma år ställer ett galleri i New York ut hennes konst i en separatutställning. Den stora konstnärens lilla fruga börjar knappa in på sin kända make. Och sen lossnar det. Frida får ett erbjudande av André Breton, surrealisten som är så imponerad av henne, om att ställa ut i Paris. Hon är lite tveksam, men blir peppad av sin Diego.
Han uppmuntrade hennes måleri, gav henne allt stöd. Dels då ekonomiskt och dels artistiskt alltså.
Ta av livet. Allt det ger dig. Var det än är. Så länge det är intressant och kan ge dig någon glädje, skriver han till Frida i New York.
Ja, alltså hon hade ju som sitt mantra på något sätt att Diego är med mig överallt. Det finns bilder där hon bär honom som om han var ett litet barn i sin famn. Han är hennes liv liksom. Så han dyker upp. När man tittar så här noga då, så är det en liten Diego i de mest oväntade sammanhang.
För även om makarna håller på och bedrar varann hit och dit, är de varandras främsta supportrar. Så Frida tar av det som livet ger och reser till Paris, som är en kokande kittel av konst, politik, mode och fest.
Paris år 1938. Jazzpianistens händer flyger över tangenterna och hela klubben pulserar av fest. Alla som är någon är där. Konstnärer, författare, dansare, musiker. Hela Paris inneklick. Nu stod Pablo Picasso i baren och Gertrude Stein är säkert på ingång när som helst. Men den som syns mest av alla är inte megakändisarna. Det är den färgstarka Frida Kahlo. Hennes skarpa ögon under och mörka brynen betraktar kultureliten som dricker, dansar och babblar. Och hon står inte ensam. It-folket flockas runt den färgstarka konstnären, klädd i sina tehuanska kläder, rasslande smycken och blommor inflätade i håret. Och Frida lever upp till förväntningarna. För hon har kommit för att ta Paris med storm.
Det är oroligt i världen, men ingen förstår ju hur oroligt, för då hade hon ju inte rest. Det var ju ganska snart före kriget. Men konstscenen är ju fantastisk. Alltså det är ju liksom de som har blivit de bestående stora konstnärerna med Picasso i spetsen och en stark rörelse, en stark gren av den där är det som heter surrealisterna, som med André Breton i spetsen. Och han hävdade att Frida Kahlo var surrealist. Och jag tror aldrig att hon riktigt själv var nöjd med den etiketten. Som om det skulle spela någon roll. Men hon ville inte inordnas i något sånt fack i alla fall.
Men Frida är knappast imponerad av världsstaden Paris och dess sprakande konstscen. Hon tycker att europeerna är riktiga pappskallar. Och värst av alla är André Breton och de andra surrealisterna. Den enda hon gillar någorlunda är Marcel Duchamp. Han som senare kommer kallas för den moderna konstens fader. I ett brev till en av sina älskare skriver hon att Duchamp är den enda med fötterna på jorden bland alla dessa bindgalna skitstövlar till surrealister. Men han verkar som sagt vara den enda. Andra får lite hårdare recensioner. Om en konstkännare som har kritiserat Fridas målningar skriver hon att hon kunde slagit ihjäl fanstyget och ätit upp honom efteråt. Men jag är så utled på alltihop att jag har beslutat att låta allt gå åt helvete och sticka från det här gräsliga Paris innan jag själv blir tokig.
Hennes konst mottogs väldigt varmt, men hon tyckte de var idioter. Alltså, de bara pladdrade och det gick inte att kommunicera med dem. Och det var, när hon blev sjuk där, akut sjuk, så hamnade hon på amerikanska sjukhuset och då blev hon nöjd med att hon äntligen fick träffa några människor som gick och prata med. För, alltså, i Paris kunde få människor några utländska språk på den tiden.
Dessutom är hon sjuk. Vilket inte gör saken bättre.
I deras bohemeri ingick det ganska mycket smuts. Och hon drabbades antagligen av en matförgiftning på grund av att hon hade ätit hemma hos något ovanligt skitigt konstnärspar. Och det, jag menar, man kan ju förstå att sånt sätter sina spår.
Och den franska politiken får sig också en käftsmäll av Frida. I Spanien har inbördeskriget rasat under slutet av 1930-talet. Och folk flyr från de fascistiska styrkorna. Frida har sedan tidigare engagerat sig i flyktingarnas sak och samlat in pengar. När hon är i Paris ser hon med egna ögon hur flyktingmottagandet går till på plats i Europa. De här franska knölarna har uppträtt som svin mot alla flyktingarna. De är en hoper fähundar av den värsta sort jag någonsin råkat på. Jag mår illa av alla dessa vidriga människor i Europa. Och de här jävla demokratierna är inte värda ett smul ens en gång, skriver hon. För hennes politiska engagemang blir inte mindre med åren. Nu mot slutet av 30-talet gör hon en kanske liten men ändå tydlig markering mot nazismen. Hon ändrar stavningen av sitt namn. Hennes tyska pappa gav henne den tyska stavningen av Frida med IE, men som en protest tar hon bort E-et. Hennes europeiska arv ska skalas bort helt. Men att ideologin som hon själv bekänner sig till, kommunismen, är lika totalitär som sin fascistiska motpart verkar hon inte särskilt brydd över. Men lika mycket som Frida avskyr Paris älskar stans kulturparnassarna. Den avantgardistiska modeskaparen Elsa Schiaparelli inspireras av henne till sin kollektion och franska Vogue sätter hennes hand på omslaget. Och hon roar sig ändå rätt bra vad det verkar. Ryktet säger att hon tar för sig av Paris vackra innefolk med god aptit. Det viskas bland annat om att hon har en rykande het historia med den berömda dansaren Josephine Baker. Och det är många andra som vill ha en plats vid Frida Kahlos sida. En särskilt envis typ heter Ramon Mercader. Han tjatar om att han är så väldigt intresserad av att få hänga med den berömda Frida Kahlo. Dessutom är han övertygad trotskist och vet minsann om att Frida känner Trotsky personligen. Han vill haka på henne till Mexiko och bli presenterad för sin stora idol. Men hon är tveksam till den här märkliga figuren. Och förresten har hon ju tagit avstånd från Trotsky, både personligt och politiskt, nu efter att deras kärleksaffär tagit slut. Men Mercader ger sig inte, utan jagar efter Frida, märkligt hårdnackat. Man kan nästan tro att han har en annan agenda. Utställningen i Paris får hyggliga recensioner, men inte jättestor uppmärksamhet. Kanske beror det på det minst sagt spända läget i Europa. Det är år 1939, och de läbbiga diktatorerna, bland annat Sovjetunionens Stalin, Tysklands Hitler och Italiens Mussolini skrämmer många. Folk vet inte om det ännu, men snart kommer helvetet att braka loss i Europa. Stöveltrampen hörs redan både här och där, och krigsmullret ligger och lurar runt hörnet. Och snart efter utställningen styr Frida Kosan tillbaka mot säkerheten på den amerikanska kontinenten. Men där hemma väntar bara nederlag och ond bråd död. För när Frida kommer tillbaka till Amerika blir hon först dumpad av sin älskare i New York, en kille som hon har varit förtjust i på riktigt. Och väl hemma i Mexiko kommer Diego med ett chockerande budskap. Han har bestämt sig för att han vill att de ska skilja sig. Varför då? Det vet vi inte. Men så blir det i alla fall. Det blir såklart tidningsrubriker. Diego och Frida, Mexikos mest kända par, skiljer sig. Och Diego drar iväg till San Francisco. Fridas ihoplappade kropp som har pinat henne genom åren gör sig åter påmind, och det med besked. Läkarna står i princip handfallna inför hennes trasighet. Men det slutar inte med bara hjärtesorg och sjukdom. För när Frida gjorde sitt stopp i New York på vägen hem från Paris lyckades den där efterhängsna Ramon Mercader till slut nästla sig in i hennes liv. Så effektivt att hon till och med bjuder hem honom när han kommer till Mexico City. Frida anar inte att hon i själva verket har bjudit in en mördare och sitter vid hennes bord.
Mexico City, augusti 1940. I trädgården prunkar bougainvillan, och inne i huset svalka i bordet uppdukat för tebjudning. Lev Trotsky sträcker sig över bordet och tar emot artikeln som hans gäst har bett honom att läsa. Vecklar upp pappret och petar upp glasögonen på näsroten. Håller upp artikeln och börjar läsa. Pannan rynkas när han koncentrerar sig, och han verkar överhuvudtaget inte notera att hans gäst reser sig upp och långsamt går runt bordet. Inte heller verkar han lägga märke till att besökaren fortfarande har sin regnrock vikt över ena armen. Ett märkligt klädesplagg att bära med sig i den stekande mexikanska augustisolen. Och att han nu räcker in handen under den. Och Trotsky fortfarande försjunken i texten framför sig, när Ramon Mercader drar ut handen, lyfter armen och begraver ishackan som han nu håller i, rakt i huvudet på sin värld.
Det visar sig att Ramon Mercader inte alls är ett Carlo och Trotsky-fan. Han är agent och lönnmördare, utsänd av Stalin att likvidera Lev Trotsky. Den vithåriga ideologens år i exil slutar med en ishacka i skallen, och Frida Kahlo hamnar omedelbart i utredarnas sökarljus. Hon känner ju både förövaren och offret. Har till och med haft en rätt stökig relation till den mördade Trotsky. Misstankarna riktas direkt mot henne, och hon plockas in till förhör. I 2 dagar förhörs hon och hennes syster Kristina av polisen. Men är Frida inblandad i mordet på Trotsky?
Eftersom mordet skedde hemma hos dem så var de ju misstänkta och utreddes och allt det där. Alltså, det måste ha varit en hemsk tid. Alltså, jag kan inte tänka mig annat än att de blev slagna av skräck och fasa, alltså. Och att de förmodligen direkt visste vad det här var för någonting. Precis som hela världen idag säger när någon hittas med ett nervgift i kroppen i Salisbury i England, att så säger man detta i Ryssland. De visste ju också någonting om strängheten i kommunismen, alltså vad ska man säga, den obarmhärtiga delen av kommunismen.
Efter Trotskys död, mitt i Fridas fysiska plågor som fortsätter att bli värre, vill plötsligt Diego gifta sig igen, bara ungefär 1 år efter att de har skilt sig. Och trots att väninnekören ropar nej med höga stämmor, och trots att Frida har inlett en relation med en ny ung snygging, går hon med på att gifta om sig. Och så blir det. Den 8 december år 1940, på Diegos 54-årsdag, säger de ja till varandra för andra gången. Det verkar som att de inte kan leva utan varandra. Hittills har de inte varit särskilt bra på att leva med varandra heller, men skam den som ger sig, och den här ronden går det bättre med samlivet. Tro inte att de slutar vara otrogna mot varandra, men livet rullar på. Och efter deras andra vigsel framstår det som att de hittar en fredlig samexistens som funkar. Och Frida inleder en ny karriär som lärare på konstskolan i Mexico City. Hon är en rätt så okonventionell lärare, men omtyckt av eleverna. Frida själv målar tavlor, men hennes kropp är kirurgernas canvas. Hon genomgår den ena plågsamma behandlingen efter den andra. Till exempel sätts en metallstång in i hennes rygg för att staga upp ryggraden, och 4 kotor stelopereras. Men det är en evighetsmaskin. För det blir komplikationer efter komplikationer, med nya korsetter, operationer, infektioner och försök att rädda Fridas ryggrad. Redan sedan tidigare har hon druckit som en mariachi, som Diego säger. Alltså inte direkt spottat i glaset. Men nu börjar hon supa ohämmat. Förmodligen för att klara smärtorna.
När hon drack som mest var det 2 flaskor konjak om dagen. Och det är klart att det påverkade väl precisionen i linjerna, kan man säga. Men jag menar, man förstår ju att hon behövde all smärtlindring hon kunde få.
Hon och Diego flyttar in i Fridas föräldrahem efter att mamma och pappa Carlo dött. Och där isolerar hon sig mer och mer. Förut låg världen framför Frida Carlos fötter. Men hon orkar inte längre traska runt i den. Istället bygger hon sin egen värld. Lite som den där väskan hon bar runt på som barn.
Hon undervisade ju, det ska man ju inte glömma, för att eleverna älskade henne. Och när hon blev riktigt dålig och fick amputera benet och sådär, då kom eleverna hem till henne, för hon orkade inte ta sig till skolan. De kallades Los Fridos, Fridorna. Och hon måste ha varit en väldigt inspirerande lärare. Hon hade väldigt mycket djurkontakt och det är många djur i målningarna också. Ofta små apor och hundar.
Frida Kahlo är en ikon i sin egen tid. Och det har hon gjort sig förtjänt av genom hårt arbete. Enträget har hon utvecklat sin konst och hon har dedikerat sitt liv till måleriet. Ett liv som har tagit henne runt om i världen till både politikens och kulturens centrum. Men det finns ett mål som hon inte har uppnått. En separat utställning hemma i sitt älskade Mexiko. Och när det äntligen är på väg att hända, på våren år 1953, är det i sista skälvande stund. För Fridas 46-åriga kropp är på väg att ge upp. Döden smyger vid hennes sida. Och för Frida, som har korsat världshav för att ställa ut sin konst i Paris, är det ironiskt att hon nu ska missa sin egen vernissage på hemmaplan. För läkarna har förbjudit henne att gå ur sängen. Allt annat än viloläge kan vara livsfarligt för den nedbrutna Frida. Men hon har inte låtit sina fysiska tillkortakommanden hindra henne tidigare i livet. Och det tänker hon inte göra den här gången heller. Liemannen kan smyga på bäst han vill.
Galleria Arte Contemporaneo, Mexico City år 1953. Festsorlet på galleriet drängs i tjutandet av sirener som kommer närmare och närmare. De vimlande vernissagegästerna som rusar till fönstret får se en motorcykeleskort som banar väg för Frida Kahlos minst sagt spektakulära entré. Hon bärs på en bår rakt in i folksamlingen, mitt in i galleriet där en himmelsäng står placerad. Ett grinande skelett stirrar ner från sängens spegelklädda tak och huvudgaven är fulltäckt med bilder från Fridas liv. Så lyfts hon till gästernas jubel över på sängens broderade kuddar och läggs till rätta. När hon tittar ut över havet av besökare ser hon ut precis som hon brukar. Med folkdräkt och frisyr som ett konstverk. I den här surrealistiska, exhibitionistiska tablån håller Frida hov medan gästerna trängs runt sängen. Alla vill få en stund med den stora konstnären. I hennes ansikte skymtar tröttheten, men hon låter inte den ta över handen. Det är hon som är regissör för den här föreställningen.
Men den smygande döden går inte att hålla stången hur länge som helst. I slutändan förlorar människan allt i racet. Och för en del är loppet kortare. Frida har ont, plågas av sina gamla skador och av följdsjukdomar. Ett av hennes ben river kallbranden och hon tvingas att amputera benet. I takt med att värken och plågorna blir värre och värre blir Frida mer och mer beroende av smärtstillande droger. Det är sent på dagen och natten faller i Frida Kahlos liv. Och den 13 juli 1954, året efter hon bars in på vernissagen i sin himmelsäng, förlorar Frida sin sista rond mot döden. Vad som avslutar hennes liv vet vi inte. Kanske är det lunginflammation som bryter ner hennes redan då svaga kropp. Kanske råkar hon oavsiktligt ta en för stor dos smärtstillande. Kanske är det självmord. Alldeles oavsett drar konstnären Frida Kahlo sitt sista andetag i sitt barndomshem med världen utanför sitt fönster. Efter sig lämnar hon sin sörjande livskamrat Diego Rivera och en odödlig konstskatt. Frida Kahlo trotsar envist de massiva hinder som stod i hennes väg. I en värld styrd av män levde och skapade hon på sina egna villkor, utan kompromisser.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, Martin Engborg, Tove Palén och Nils Svennem Lundberg.
Idag är Frida Kahlo en given symbol, både för modern konst och för Mexiko. Men det samhälle som hon fightades mot i livet begravde inte bara hennes kropp efter döden.
Alltså man tänker att hon dog på 50-talet som var den mest kvinnofientliga av alla tider i 1900-talshistorien. Kvinnor som dog då föll i glömska i princip. Alltså manssamhället begravde dem. Det var en slags kollektiv begravning. När jag började intressera mig för Frida Kahlo så jag hörde aldrig talas om henne. Jag var ändå en otroligt konstintresserad tonåring och jag ville veta var jag kunde få se bilder av henne och fanns det någon i Sverige, det var ju det första man ville. Så jag ringde runt till alla möjliga museer och jag minns det var någon på Nationalmuseum och jag sa men hon var ju gift med Diego Rivera, ni måste väl ha hört talas om henne. Hade han en fru? Han hade ju så många kvinnor.
Och nu får man ju säga att vinden har vänt. Nu ställer folk kanske snarare frågan, hade Frida Kahlo en man?
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.